Katarina, har du upplevt en full storm till havs någon gång?
Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Det närmaste jag kommer en storm, det var väl någon gång när jag var liten och jag åkte över Engelska kanalen med min pappa på någon sån där bilfärja och jag mådde ganska illa. Och han då som alltid skulle bota alla typer av sjukdomstillstånd med mat tyckte att jag skulle äta ändå en ordentlig middag.
Och det blev ännu värre.
Ja, jag vägrade faktiskt äta den tallrik som han ställde framför mig. Mm. Och han förstod att det gick liksom inte att tvinga mig att äta. Men storm var det väl inte, men det var ju sjögång helt enkelt.
Illamående kan ju vara nog så dramatiskt. Dramatik är det precis i början av Verdis Otello som börjar med en enorm storm och publiken kastas rakt in i handlingen i den här operan. Hur vanligt är det?
Ja, det är väl kanske inte så vanligt. Man har ju overtyrer många gånger så man liksom ska få tyst publiken ungefär. Alltså nu börjar vi och hallå, hallå, snart på det här dramat. Men Verdi är ju verkligen, han är ju ganska gammal när han skriver den här operan och han vet precis hur han ska fånga människorna direkt in i dramat. Man brukar ju säga att det är som ett blixtnedslag i orkesterdiket och det tycker jag är en ganska bra bild faktiskt på början av den här operan.
Mm. För stormen hörs främst musikaliskt men ibland så syns den även på scenen i scenografin och den liksom trycker tillbaka publiken i stolarna. Vinden pinar, vattnet slår och vågorna går höga. Det handlar om Otello. Och det här är podden Operaguiden och nu är det Verdis stora comeback och näst sista opera vi ska diskutera idag. Jag heter Britta Svanholm Magnett och välkommen ska du vara som lyssnar. Och välkommen också Katarina Aronsson, dramaturg på Kungliga Operan i Stockholm.
Tack så mycket.
Ja, som sagt, Otello handlar det om idag. Vad tänker du när jag säger Otello?
Ja, en av de 10 bästa operorna, alla kategorier.
Så pass?
Ja, det tycker jag nog.
Varför då?
Ja, men det är en bra intrig, alltså det är ett bra drama av Shakespeare från början. Men sen gör ju Verdi någonting i helt eget av det också, tillsammans med sin librettist och Boito. Det är liksom en undergångskatastrofsaga med fantastisk musik och berättad utan några onödiga liksom extra det är liksom verkligen direkt på, alltså dramatiskt berättat, så att ja, det är en mästare som arbetar. Och jag läste någonstans att när han var klar med det här så blev han så oerhört deprimerad Verdi, för han hade varit så uppfylld av att skriva den här operan. Jag tror att det var en lång, lång tid innan han väl satte sig ner och gjorde den här operan. Det var väl i 70-årsåldern. Mm. Men att det märks, det är som att det är i ett enda inspirerat andetag, känns det som.
För mig är det förstås Shakespeares pjäs som dyker upp i tanken när jag tänker på Otello. Det som operan då är baserad på. Men jag tänker också på brädspelet Otello. Och i sin moderna variant så uppfanns den i Japan efter andra världskriget. Det finns säkert också i många svenska hem skulle jag kunna tänka mig. Har du spelat Otello någon gång?
Nej, det har jag inte gjort.
Nej. Det finns flera historier om hur namnet på brädspelet kom till. En av de mer populära historierna berättar att det faktiskt har sitt ursprung i pjäsen. Uppfinnaren Goro Hasegawas pappa var lärare i litteratur och han föreslog att spelet med de vita och svarta brickorna skulle få sitt namn efter Shakespeares pjäs där den mörkhyade måren Otello står mot den ljushyade Iago. Och det berättas också om att spelplanen som är grön, den är lika grön som avundsjukan eller kanske snarare svartsjukan som präglar hela den här pjäsen. Hur som helst, nu är det operan av Verdi vi ska fokusera på de närmsta 20 minuterna och Per Feldzin ska leda oss in i handlingen.
Ett rent triangeldrama kring makt och kärlek där många andra personer i närheten ändå spelar stor roll för vad som händer. Det är, i en enda mening, handlingen i Otello. Det är en av Verdis tre operor som bygger på Shakespeares pjäser. De andra två är Macbeth och Falstaff. Den sista heter De muntra fruarna från Windsor från början. Det är Verdis näst sista opera och han var 74 år när han skrev den. Otroligt rutinerad och kunnig, kort sagt. Där har ni grundförutsättningarna för det här explosiva operaverket. Det är hårt, brutalt, grymt och sorgligt. Det är slutet av 1400-talet och vi befinner oss bland soldater, sjömän, krigare från alla de riken som finns mellan Cypern och Venedig. I centrum står Otello som är befälhavare för den venetianska flottan. De har just besegrat turkarna och eftersom vädret är stormigt och vilt vilar de segerrusiga ut i hamnen. Otellos två närmaste män är Iago och Cassio. Här finns också Otellos fru Desdemona och Iagos fru Emilia som är Desdemonas tjänarinna och förtrogna. Cassio befordras till kapten av Otello och det är den utnämningen som sätter igång hela händelseförloppet. Iago menar att han blivit ordentligt förbigången och den oförrätten glömmer han aldrig. Som hämnd siktar Iago långsamt och metodiskt in sig på att förstöra Otellos kärlek till Desdemona. Men först styr han så att Cassio dricker, börjar slåss och till slut blir degraderad. Efter det lurar Iago Cassio att flirta med Desdemona och när det är igång viskar han om flirten i Otellos öra. Iago stjäl en speciell näsduk av Desdemona och den är en viktig del av den stora kärleken mellan Otello och Desdemona. Den stora kärleken visar de i en kärleksduett i slutet av första akten. Som ett svar till den hör vi Iagos stora aria i andra akten, Credo-arian, där han berättar om sina planer. Jag tror på en grym gud. Så bit för bit så förlorar Otello både förståndet och tron på Desdemonas kärlek, trots att allt är falskspel av Iago. Desdemona är förkrossad över alla anklagelser som hon inte förstår hur de har uppstått. Hon sjunger sin stora aria Ave Maria, en bön om räddning. Men Otello har alltså först förödmjukat Desdemona offentligt. Och efter hennes Ave Maria kommer han in på hennes rum och försöker flera gånger få henne att erkänna den påhittade otroheten. Allt faller totalt samman inom Otello och han blir till sist vansinnig och stryper henne. Direkt därpå rusar Iagos fru och Desdemonas vän Emilia in. Och hon både förstår och avslöjar att Iago är orsaken till allt. Iago flyr. Otello, som inser hur han svikit Desdemona helt och hållet, tar sitt liv.
Hårt, brutalt, grymt och sorgligt var orden. Mm. Tack Per Feltzin för den genomgången. Verdi, han skrev Otello, som du sa Katarina, vid hög ålder. Och han gjorde det på ren lust, för han hade inte fått någon beställning på operan utan han lockades istället av sin förläggare och av librettisten Boito att skriva riktigt, riktigt bra musik och också skriva en av sina mest kända operor. Hur tror du den här lusten i det hela påverkade slutresultatet, Katarina?
Ja, jag tror att det är avgörande för kreativt arbete att man har lust. Och sen tror jag att han var så van att vara disciplinerad. För man behöver ju ramar också när man ska vara kreativ. Och han var ju disciplinerad. Han visste vad som krävdes för att skriva en opera. Mm. Så att han funderade på att skriva en opera om King Lear. Det är liksom försiggick under hela hans liv. Och han... Han vågade liksom inte det. Han tyckte det var för svårt. Och då kanske ändå Otello... Han kände att här fanns ändå en möjlighet. Här hade han liksom verktygen för att kunna beskriva det här dramat. Sen tror jag också att den här betydligt yngre då, librettisten Boito var förstås avgörande också. Att han fick en sån bra text liksom i sin hand. Men sen tror jag också att han var väldigt, han var ju liksom så känd, han var kung i Italien, alltså han var den stora tonsättaren, den stora operatonsättaren, så han kunde ju få som han ville också i samband med att den här operan skulle sättas upp. Han liksom hade väldiga krav i avtalen om att efter genrepet skulle han ha rätt att stoppa hela operan om det inte var som han ville och sådär.
Ja, han var faktiskt lite vresig, för han la sig i princip allting vad det gällde repetitionsarbete också. Så här sa han i samband med repetitionsarbetet: det får inte vara så att sångarna sjunger efter sin uppfattning, utan de ska sjunga efter min. Allt beror av mig. En enda vilja ska råda. Min. Det kanske förefaller en smula tyranniskt.
Ja, men jag tror att så tänker nog alla tonsättare. Jag menar, jag har träffat tonsättare idag, till exempel George Benjamin, och han var också väldigt sådär att nej, men det sjung som det står, allting står i noterna. Mm. Men sen, och det vet ju alla tonsättare också, så att säga, varje röst är ju unik, varje artist är ju unik, så att det krävs ju att det är någon som kan fylla det här med gestaltare med något eget. Det tror jag nog Verdi också ville.
Ja,
faktiskt.
Och han hade valt sina sångare, han hade handplockat de som fick uruppföra Otello.
Mm, ja.
Sen var det faktiskt också så att han tvekade ganska länge om han skulle döpa operan till just Otello, som Shakespeares pjäs heter. Detta eftersom tonsättaren Gioacchino Rossini redan hade skrivit en opera med det namnet ganska mycket tidigare i början av 1800-talet, men den var ändå fortfarande populär i slutet av 1800-talet. Och då funderade Verdi på att kalla operan för Iago istället. Ganska länge, tror jag. Det var nog inte förrän bara året innan premiären som han slutligen kom fram till att det visserligen är Iago då som är demonen som sätter allting i rörelse, men det är Otello som handlar, han älskar, han blir svartsjuk, han dödar. Så det blev till slut Otello.
Ja, det var väl ganska klokt, för att om vi säger Otello idag så är det väl ingen som i första hand tänker på Rossinis Otello, utan nej, man tänker på Verdis. Nej, men det är klart att man kan förstå att han funderade på det. Det är ju Iago som är spelledaren i den här operan, som så att säga skapar hela intrigen. Det är han som lägger ut alla trådar som sen alla är tvingade att på något vis spela efter. Men Otello är ju den fascinerande gestalten som så att säga utsätts för allt det här. Och det var väl ganska klokt att göra så. Mm.
Vi ska gå igenom huvudkaraktärerna lite noggrannare här, vilka de är och kanske framförallt hur de låter. För visst är det väl så att Verdis musik är väldigt tydlig kring de olika rollerna?
Ja, det tycker jag, absolut. Och jag menar, Otello är ju i första akten är han ju väldigt, han är hjälte, han kliver in på scenen, han löser det här första bråket som uppstår mellan Rodrigo och Cassio, löser han ju på ett väldigt sådär befälhavsmässigt sätt. Och sen så hör man ju genom akt från akt då hur han bryts ner av den här fruktansvärda svartsjukan som sätter igång.
Mm. Vi ska lyssna på just ett sånt avsnitt när han då har blivit lurad av Iago att Desdemona ska ha förfört Cassio istället och varit otrogen mot Otello. Och han ber till Gud att det här får inte hända.
Dio, mi potevi scagliare tutti i mali della miseria, della vergogna.
Vad är det han sjunger här?
Det som är här, det är ju att han har haft den här stora scenen med Desdemona där han har alltså gett sig på henne fysiskt. Han är liksom, det är svarta för ögonen för honom av all denna svartsjuka som han känner. Och han är ju förtvivlad över att han har förlorat henne. Han tror ju att han har förlorat henne. Och ingenting känns ju meningsfullt för honom längre. Så det är väl det han sjunger om här, att det är liksom den totala tomheten. Han kände sig helt övergiven.
Mm. Han är en människa som går sönder inifrån.
Ja, precis. Mm. Mm. Och det är ju en väldigt, väldigt svår roll. Alltså det är, ska man sätta upp Otello så måste man ha en Otello så att säga, som mm. kan sjunga den här väldigt krävande rollen. Mm. Men det är väl det som är roligt också för den som ska göra det. Att det är så mycket uttryck i det. Men framförallt är ju beskrivning av en människa som bryts ner. Och det hör man ju i det här musikcitatet också, med den här nedåtgående skalan liksom.
Mm. Da-da-da-da.
Ja, precis, precis. Mm. Och han sjunger bara på en enda ton liksom, den här, att han är han har ingenting kvar, han vet inte vad han ska göra. Så det finns bara en enda ton att sjunga på. Mm.
Ja. Och anledningen till detta då är ju förstås den enormt stora kärleken till hustrun Desdemona. En kyss, en kyss, ännu en kyss, sjunger Otello och Desdemona tillsammans. Stor kärlek förstår vi ju att det är här på musiken.
Ja, det här är ju det stora kärlekstemat i operan som dyker upp några gånger. Och just det här, un bacio, en kyss, det är liksom bilden för kärleken förstås. Mm. Och den finns ju med även i precis i slutet av operan när han har dödat henne och han vill trycka sina läppar en sista gång. Alltså det är så fantastiskt hur värdigt kan skriva en sån här musik. Alltså det är ju verkligen, man förstår ju precis, man behöver ju inte fatta någonting vad de sjunger. Man hör ju hur stark den här kärleken är.
Och det är just i den här starka kärleken som ju Desdemona i början vilar, för hon är ganska naiv i början.
Ja, det kan man ju tycka, särskilt om man bara ser operan. För att det som skiljer lite grann från dramat, det är ju, alltså Verdi går ju direkt in i andra akten av Shakespeares Otello. Och det som händer i första akten, det är ju, då får vi ju veta hur Desdemona sätter sig upp mot sin far. Eller, för hennes far vill inte att hon ska gifta sig med moren Otello. Mm. Så hon är ju ganska stark, förstår man ju när man läser pjäsen. Men här får hon inte riktigt den chansen. I alla fall inte när det gäller talet. Men jag tycker att den musik hon får sjunga ger ju henne en styrka som är helt fantastisk. Ja, det beror lite grann på hur det här gestaltas och hur man väljer som regissör att göra. Man kan göra henne väldigt naiv och oskuldsfull i början.
När vi kommer till fjärde akten så har Desdemona redan insett att det här kommer gå åt skogen. Otello kommer att döda henne och det enda hon kan göra egentligen det är att vänta. Och när hon gör det så sjunger hon något väldigt berömt, eller hur?
Ja, videvisan. Ja, hon sjunger om en annan kvinna som har råkat illa ut i kärlek.
Mm. Och det känns som att hela operan stannar upp här.
Ja, det gör jag. Hela den där akten, jag brukar kalla den för Desdemona-akten. För att hon dominerar ju hela tiden. Två fantastiska sånger som hon inleder den här fjärde akten med.
Det är hennes akt.
Ja, det är det verkligen.
Ja, och sen slutligen så har vi ju Iago då, storskurken i operan.
Ja, precis. Shakespeare har ju rollistan skrivit bara så här, Iago, en skurk. Så att det är precis det han är.
Han är mjuk, han är lismande och så är han övergävlig också.
Beroende på vem han pratar med. Alltså han pratar ju med oss, det är precis som det är samma dramaturgiska grepp som i House of Cards till exempel, där Kevin Spacey, den rollfiguren, han vänder sig hela tiden mot publiken och berättar liksom, nu pågår det här, pågår det här. Och så är det ju även med Iago, att han vissa tillfällen vänder sig liksom, eller pratar för sig själv, eller vi i publiken hör, aha, det han tänker så här liksom. Men ingen annan fattar det.
Och det som är intressant är ju att även i musiken så hör vi ju hur Verdi har valt att, apropå det här att allting finns skrivet i partituret, beroende på vem han vänder sig till så har han olika intensitet i sin röst. Och det låter till exempel så här. La via di salvazione falle.
Anne, la tua meta c'era. Ja, men det här är ju hans, det här som kallas för Iagos credo. Han bör, det första är när han liksom pratar med Cassio. Han säger åt Cassio, råder honom att gå och prata med Desdemona, så att Desdemona ska prata med Otello om att, så att säga, ge Cassio hans grad, ja, grad tillbaka. Och sen så när Cassio har gått, så då visar han sitt rätta ansikte.
Han är en dubbel natur, minst sagt.
Ja.
Efter han har sagt åt Cassio att gå här, så kommer hans stora aria i Otello och credot. Credo in un Dio crudel che m'ha creato simile a sé.
Nej, han är inte att leka med.
Nej, han dompterar sin omgivning. Han får alla att göra som han vill.
Men det här är ju andra gången han visar sitt, det ansiktet. Det som är, och det är ju viktigt att vi förstår att han är sån egentligen.
Mm. Och det är då ganska tidigt i akt 2. Så att sen bär publiken med sig det. Verdis version av Otello, det blev en direkt succé. Publiken var förstås spänd av förväntan. För det hade inte kommit någon opera ur Verdi på 16 år. Och de flesta hade nog börjat misströsta om det skulle komma någon mer överhuvudtaget. Eftersom Verdi var ganska gammal. Han hade nämligen skaffat sig en gård också. Och så ägnade han mycket tid åt att odla där och sådär. Så man kan ju tänka sig att förväntningarna var skyhöga på Otello. Du var inne lite på tidigare att det är ju en del skillnader mellan Shakespeares pjäs och Verdis opera då. Till exempel att hela första akten i pjäsen är struken.
Och även ganska mycket i slutet också. De väljer att gå ut mycket tidigare, vilket är mycket mer effektivt operamässigt. Och just det att man börjar med den här stormen, det är också väldigt bra grepp ju, om man ska skriva musikdramatik.
Det här svartsjukedramat, det är ju en av de allra mest kända och också mest spelade operorna i hela världen. Och har också varit det över tid. Den hade alltså urpremiär 1887 och sen så spreds den snabbt till många andra städer. Och att den har varit populär länge och spelats ofta, det märks inte minst i det här klippet från Sveriges Radio från 1946, där operan sänds direkt i Sveriges Radio från Metropolitanoperan i New York.
Hallå Sverige och alla svenska lyssnare. Det är Tage Palm som talar från Metropolitanoperan i New York, som vid nu pågående matinéföreställning ger Verdis opera Otello för första gången denna säsong. Klockan är nu 3:15 eftermiddagen här i New York. Eller som ni nu för tiden skulle säga 15:15. Vi är nu mitt uppe i andra akten, men höjdpunkterna i denna återstår ännu. Nämligen Otellos stora adioaria och den stora händerduetten mellan Otello och Iago. Samtliga roller sjungs på italienska.
Ja, så lät det 1946.
Vad roligt. Ja. Det är ju intressant det här att när man sjöng på svenska så väldigt länge, det har vi ju helt glömt bort. Men han var tvungen att säga det.
Ja. Att idag sjungs det på italienska.
Ja, precis. Ja. Mm. Underbart.
Ja, vi började den här podden med att prata om att det var hårt, brutalt, grymt och sorgligt. Och det är det ju verkligen, till exempel i nästan det sista som Desdemona sjunger i operan, där hon ber till Gud att han ska rädda henne. Det är så vackert och samtidigt så himla sorgligt.
Mm, det är det ju verkligen. Och man kan ju säga att operan är väldigt svart också i sin liksom, kolorit rent musikaliskt. Alltså det är väldigt mycket grova, svarta, mörka partier. Och ljuset, det är ju just Desdemona. Det är den musiken hon har som är ljuset i den här annars fruktansvärt brutala berättelsen.
Tack så mycket Katarina Aronsson, dramaturg på Kungliga Operan i Stockholm.
Tack, det var kul att vara med.
Tack också för att du har lyssnat. Mer musik hittar du i en länk på Operaguidens hemsida. Gå till sverigesradio.se och sök på Operaguiden så hittar du hemsidan. Och i artikeln om Otello finns det en länk med mer musik som Sveriges Radios eminenta researcher Eva-Britt Selén har plockat fram. Där kan du lyssna på fler godbitar ur Otello. Här sätter vi punkt. Hej då!